En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Stockholms Premier League-podd, det är måndag i, ja, vad har vi, den 20:e, det är Blue Monday kallar de det här, den deppigaste måndagen på hela året. Jag vet inte vem det är som sitter och hittar på såna här saker, men Blue Monday är det idag i alla fall. Det är den här, man är som fattigast, det är den tyngsta tiden på året, januari är ju en riktig fattigmans månad. Och det är sista måndagen före löning och så vidare, Blue Monday, här befinner vi oss, och då passar det väl bra, Frida, att när det nu är Blue Monday att vi börjar på Goodison Park hos The Blues, va? Så nu jag fick till det, sen kanske vi hittar lite blues i, på Old Trafford också, och kanske allra mest hos Tottenham som var på Goodison Park och fick spö,
alltså, så när det sjöng om det,
ja, alltså. Jag vet inte hur man lyckas få Everton att se ut som, jag vet inte vad de såg ut som, men de såg inte ut som Everton, de såg ut som ett lag som verkligen kunde spela fotboll. Vet du vad de såg ut som? De såg ut som Everton under David Moyes.
Mm.
Och han är tillbaka, Moisaiah, tillbaks på Goodison Park, och direkt så får vi seger mot Tottenham. Vet ni hur länge sedan det var de slog Tottenham i ligan?
2012 när David Moyes var tränare.
Jajamän! Det är otroligt.
Det är sanslöst.
Alltså, det är ett Everton som såklart får en liten manager bounce här, men det är väl framförallt Tottenham som bara är helt under isen. Det funkar inte längre. De kan inte spela med den här halta, lytta truppen, och offensivt finns väldigt lite att erbjuda också, trots att man är mer intakt där.
Ja, det var ju intressant att Moyes valde att spela med en fembackslinje i den här matchen. Med tanke på då att Postecoglou i stort sett gjorde samma sak. Eller han bad ju att mönstra tre mittbackar med Archie Gray då till höger, som visserligen klev upp. Men det lämnade också stora ytor emellanåt för Everton att utnyttja. Och det som var skillnaden också med Everton i den här matchen var ju att de för en gångs skull inte avvaktade, utan att de klev upp. De satte verkligen press på Tottenham. De gjorde i stort sett allting bättre rent offensivt än vad de har gjort i alla andra matcher den här säsongen i stort sett, inklusive då tre mål. Bara det är ju en raritet i Evertons fall. Och ja, Calvert-Lewin helt plötsligt såg han ut som Lionel Messi.
Lugn nu, Frida.
Ja, men alltså, målet han gör är ju fenomenalt.
Fina fötter, ja, alltså,
otroligt fint mål.
När han gör det målet.
Jag kommer att tänka på Johan Elmanders gamla mål för Bolton. Kommer ni ihåg det?
Ja, men det var snäppet fint.
Ja, det var snäppet
fint. Det är ju ett ikoniskt mål.
Absolut. Men det finns ändå, jag vet inte, jag fick vibbar av det. En liten doft av Johan Elmanders mål i det Calvert-Lewin-målet.
Ja, men samma sak med NDI som har varit, ja, men jättebra den här säsongen, men hans slutprodukt har ju inte varit fantastisk. Men så i den här matchen bara smäller han in den som om att han aldrig har gjort någonting annat. Jag tyckte även att en sån som Jesper Lindström var bra. Så att det här var ju ett annat Everton än vad vi har sett tidigare under säsongen. Och problemet var ju att om det nu var så att det var Postecoglous taktiska tweak som gjorde att Tottenham var ännu yrare rent försvarsmässigt, det kan ju ha varit så. Jag tyckte väldigt synd om Archie Gray också, som ju har fått spela i rätt så många olika positioner den här säsongen. Har fått ta väldigt mycket mer ansvar än vad som var tanken från början med, ja, just i det här att han är så ung. Och så dessutom på det så får han göra självmål. Ja, det var ju någonting som släcktes i ögonen på honom. För att jag tror inte att Tottenhams största problem är att de här spelarna inte vill någonting, eller att de på något sätt har slutat lyssna på Postecoglou. Jag tror inte att det är det handlar om, utan det är ju att de någonstans har gått vilse i och med alla skador i för sig. Men sen samtidigt så har ju Postecoglou, om det här är första gången han ändrar någonting, så är det ju någonting som är snett, för att de har ju på något sätt gått i sömne fram till den här positionen i tabellen där de ligger just nu. Och det för mig att tro att Postecoglou har inte några svar längre. Och har man inga svar då brukar man inte bli långvarig på den där positionen.
Alltså det säger ju också en del. Han har alltså gjort två byten i den här matchen. När de förlorar borta mot det här Everton. Och sen de som inte kommer in i den här matchen, det är ju namn man aldrig hör talas om, många av dem. Och det är ju ett problem att de har de här extremt många skadorna. Det är ett jätteproblem. Men sen kan man ju fråga sig då, varför får de så mycket skador? Och det har vi, den frågan har vi ställt oss förut också. Och uppenbarligen, oavsett hur många skador du har, oavsett vad det är för lag du får ut på banan, det är inte bra nog. Och det är svårt att se exakt hur det ska bli bättre just nu.
Nej, det finns ju ett annat väldigt stort problem som är svårare att förklara med skador, och det är ju varför offensiven helt lyser med sin frånvaro. För jag menar, Postecoglou har haft taktiken att, ja men visst, vi kommer vara öppna bakåt, vi kommer släppa till målchanser, men vi kommer göra fler mål än motståndaren förhoppningsvis, för vi har väldigt fina anfallare, det har de. Men jag menar, vad mötte de i FA-cupen här förra veckan?
Tamworth.
Tamworth från liksom National League. Och hade en XG på 1 i den matchen med i stort sett ordinarie anfall. I den här matchen, visst, nu blir det två mål på slutet, men man skapar alldeles för lite fram. Alltså när du har de problemen defensivt så måste du kunna luta dig mot att spelare som James Maddison, spelare som Dejan Kulusevski, som Solanke, alltså duktiga offensiva spelare som man har, faktiskt hotar offensivt. Men de gör inte det just nu. Och det är ett problem som är, visst, det går också förklara till viss del för att man saknar försvarsspel. Och någonstans byggs även anfallsfotbollen bakifrån. Men jag tycker James Maddison har ju varit helt, alltså så blek de senaste veckorna när han har spelat. Han har ju också inte startat alla matcher, men nu startar han den här matchen, erbjöd i stort sett ingenting. Kulusevski gör ett fint mål till slut. Och jag menar, jag tycker ändå Kulusevski gör mycket bra. Han har en framspelning till Heung-min Son där det bara ska vara mål. Där man förväntar sig att en avslutare som Son får den helt ren, ja, men nästan vid straffpunkten, och bara rullar den rätt på målvakten. Det är också en nedgång i form och kvalitet på en nyckelspelare som är väldigt bidragande till det här.
Nu måste vi ju ändå inflika att Dominic Solanke var ju skadad.
Ja, han var skadad, förlåt.
Spelar till vänster och Kulusevski spelar till höger. Mm. Så att, ja, nu har de har ju skador även i offensiven. Man får inte förglömma det, även om man såklart inte kan skylla allting på det. Sen får de ju den här lilla reaktionen mot slutet av matchen ändå. Men problemet är ju att det här första reduceringsmålet från Kulusevski kommer lite för sent, alltså i 77 minuten. Och sen så Richarlisons, ja, ytterligare en reducering då i 92 minuten. Ja, tiden hann liksom rinna ut. För annars är det ju en position som Tottenham nästan trivs bättre i, när de måste jaga i underläge. Och det säger också en hel del om det här Postecoglou-laget. Just det här att det är så få situationer där hans filosofi faktiskt fungerar fullt ut. Och någonting som jag tycker är slående också, det är just det här med att Tottenham knappt slår några långbollar och har knappt gjort på hela den här säsongen. Och det är ju för att Postecoglou vill såklart att de ska spela ut kort hela tiden i alla matcher. Men sen samtidigt så, var finns den här flexibiliteten? Alltså, att vara flexibel innebär ju inte att du ger upp din filosofi helt och hållet. Och där tycker jag att Postecoglou har varit alldeles för envis i det här. Att han tycker att han har ett visst sätt som han vill spela på. Nu visserligen i den här matchen så ruckar han ju ändå på sina principer, just i det här att han spelar med tre mittbackar. Och då gick det åt skogen i alla fall. Så att, ja, det visar ju som sagt att han inte riktigt vet hur han ska få bukt på det här.
Nej. Frågan är ju nu hur mycket mer tid han får när man når vägs ände. Ska man spela av den här säsongen? acceptera att det blir ett mellanår. Det här blir en säsong då man landar någonstans runt mitten eller kanske på nedre halvan rätt utan, för det är dit de är på väg.
De ligger ju på 15 alltså, plats.
De är på väg lägre än så om det fortsätter på det här sättet. Mm. Det är det som är problemet. Ja. Och där kan ju sin tur innebära att det kanske inte är läge att bara spela av säsongen.
Nej.
Så illa är ju det här och snart.
Jag vill ändå bara trycka på en gång till det här med att just att spelarna, att man ändå känner att de bryr sig. Och jag träffade Lukas Bergvall tidigare i veckan och ställde en sån enkel fråga som, ja men hur mår du Lukas? Och han såg ut som att han hade, ja men som att den här perioden har varit den tuffaste i hans liv, och det kanske den har också, för att han suckade tungt och sen så pratade han om, ja men det har inte gått bra, och sen tillade han på slutet, ja okej, men jag mår bra, alltså hälsan är bra men inget annat. Och just det här med att hur svårt det kan vara också att hålla uppe andan och tron i omklädningsrummet, att de såklart försöker och han känner ändå att de har en bra grupp, men att det är svårt när man hamnar i en sån här nedåtgående spiral att ta sig ur den. Så att ja, det är svårt att säga att de ska kunna ändra på detta om de inte börjar få tillbaka spelare. För att ja, just det här laget är ju inte anpassat kanske då till att rada upp segrar varje vecka, särskilt inte när man tvingas att spela unga spelare som återigen, de har gjort det jättebra, men det är också mycket ansvar väldigt snabbt.
Men det säger ju en del också att det här borde ju vara en period egentligen för Lukas Bergvall som han minns för resten av livet och blir glad över att så här, vara ordinarie mer eller mindre som han har blivit nu i ett Premier League-lag. Och dessutom ett lag av Tottenhams kaliber. Men det går ju inte att vara glad över det när laget som sådant går så svagt som det gör. Sen vill jag inte säga att det är liksom en anledning att, alltså att en anledning till att det har gått svagt att Lukas Bergvall får starta kontinuitet är ju, han har ju gjort det bra utifrån sina förutsättningar. Archie Gray har gjort det bra utifrån sina förutsättningar. De gör ju mer än vad man egentligen ska kunna kräva av dem.
Ja, och Spence också för den.
Ja, verkligen. Absolut. Men det är ju just att om du tittar på materialet de skickar ut vecka ut och vecka in just nu, så är det inte bättre än så här.
Nej, jag menar nu skickar man in Mikey Moore född 2007 in i den här mixen.
Väldigt lovande spelare idag ska vi säga.
Men verkligen, och står ju för en assist dessutom. Och så det finns ju en spännande trupp här, om du säger det, för någon att ta över. För jag börjar känna att Postecoglous tid i Tottenham är nog den är nog räknad vid det här laget. Jag tror, även om han blir kvar, så tror jag det handlar mer om att de får inte loss någon av tränarna som de egentligen vill ha. Jag tror att de tittar på Iraola, jag tror att de tittar på Marco Silva, jag tror att de tittar på den typen av tränare som befinner sig. Jag tror inte man tittar på Nuno trots att han har gjort det bra den här säsongen. Där har man varit, så att säga. Men
är det inte sjukt ändå att han blev utsett till månadens tränare typ 2 av 3 månader och han var där?
I Tottenham?
Ja, om jag inte minns helt fel så var det 2 gånger han blev utsett till månadens tränare.
Han kanske är en väldigt duktig tränare, bevisligen. Han gör med Nottingham Forest.
Det var minst en gång åtminstone som han fick den utmärkelsen. Vilket är rätt så ironiskt med tanke på att han försvann rätt så snabbt från den positionen.
Jag vill inte slå fast Ange Postecoglou måste bort än.
Jag säger inte att han måste bort. Jag tror att han kommer ryka. Jag tror inte att han har gjort tillräckligt för att Daniel Levy och ledningen ska... Jag tror att de tittar på en ersättare redan nu, och jag tror att anledningen till att han är kvar eller kommer vara kvar igen, och för att det inte finns en... det är klart, skulle det bli fullständig panik, man förlorar ett par matcher till, så kanske man tar in en interim. Men jag tror inte man hittar en långsiktig ersättare här och nu. Jag tror som sagt att kunde man få loss Iraola nu så skulle man ju göra det liksom. Men han lämnar ju inte Bournemouth i det här.
Är det nu då blir Ryan Mason igen?
Ja, alltså, vända till. In med Ryan Mason. man unnar ju Ryan Mason det. Komma in här och vända på det. Det är ju...
deras svar på Voro.
Hur som helst, det är bleak to say the least. Från Tottenhams håll just nu. Det är samma kan man väl egentligen säga om Manchester United, även om de har faktiskt har tagit fler poäng än Tottenham under tiden som Amorim har tränat klubben, så har det inte blivit många. Och det börjar ju knorras nu att han inte har fått någon effekt på det här laget och att formen ju inte har rört sig åtminstone liksom ens lite uppåt sen han tog över. Brighton på besök, och även om man får en hel del med sig så är det som att det räcker inte. Man får en straff med sig som jag tycker är rätt solklar. Det pratas om frilägesutvisning och grejer, men
vad gör Baleba där?
Jag vet inte riktigt vad Baleba sysslar med, men straffen är solklar hur som helst. Men samtidigt, och jag tänker så här att när Brighton gör 2-1 och det döms bort korrekt då, för han sparkar ju motståndarna på foten. Ja, men det är inte så konstigt att det döms bort. Då, där kunde man ju känna att fan, nu har ju Manchester United läget liksom att få lite energi av det här. Liksom. Skapa någonting, sätt igång, driv upp tempot. Men istället så är det ju bara Brighton som fortsätter ta över, trumma på. Och sen gör ju Onana ett par riktigt svaga insatser. Han ska ju ta den första liksom, inlägget. Han står kvar på linjen och väntar. Och Ollie Watkins kan bara lägga in
Ollie den i... Watkins?
Nej, inte nu blandade ihop mål, men det var lite likt. Det var Mittoma som jag har.
Det var inte på bingobrickan inför idag. Ja, Ollie Watkins och Kaoru Mittoma skulle blandas ihop.
Nej, men jag, du vet,
jag tror inte att han hamnade.
Det var samma vinkel på inlägget, så att jag, det vet min hjärna. Jag.
Samma vinkel på inlägget.
Ja, det är så jag sorterar. Och sen såklart, 3-1 målet får han ju helt och hållet ta på sig Onana. Alltså, det är ju liksom inte... Det ska en målvakt i Premier League kunna hålla fast den bollen. Istället så tappar han ut den och så blir det 3-1. Och Manchester United ser ju liksom inte ut som att de har en väg in i den här matchen. Trots att de får hämta upp det tidiga underläget då med Bruno Fernandes straff. Och det känns som att det finns möjligheter. Men nej... Amorim, hur pressad är han? Han slog ju fast att det här är det sämsta Manchester United någonsin.
Ja, det är ganska risky uttalande att dra till med. Inte för att det inte är sant, för att det är det väl förmodligen. Men just det här med att hur kommer det tas emot av spelarna? Amorim säger ju antagligen det för att han vill väcka liv i dem. Men ja, vi får väl se långsiktigt hur de tar emot det. Men det är ju helt klart så, det här är ju... Ja, man låter som en hackande skiva för att man bara upprepar sig hela tiden. Men den här truppen är ju inte som gjord för att spela det systemet som Amorim vill spela. Och det var väl ingen som inte trodde att det skulle bli svårt för honom att bara genom ett trollslag förändra allting när han kom in mitt under säsong. Dessutom när man har noll tid att träna, för det är så många matcher. Så att man nästan får experimentera, ja, i matcherna och... på något sätt, ja, men spana in spelarna där och då för att man inte har chans att göra det, ja, någon annan tid på dagen. Så ja, jag vet knappt vad man ska säga egentligen, men samtidigt, det är väl som Amorim själv säger också, att den här truppen hade kanske inte passat till något spelsystem alls, eller det var någonting i den stilen han drog till med, just det här med att, ja, det gick ju inte mycket bättre under Ten Hag och hans filosofi. Så att det enda Amorim kan göra är ju att försöka vädra ut den här säsongen och sen så förhoppningsvis då få lite pengar att röra sig med i sommar så att man kan värva in spelare som passar till hans system. För att det är väldigt tydligt också att, ja, men om vi tittar på backlinjen då exempelvis, att de vet inte riktigt när de ska kliva upp och när de ska stanna, och det, alltså det är mycket sådana små grejer som inte alls fungerar. Och just med Masraoui och Dalot då som wingbacks, de är inte heller gjorda för det. Sen med det sagt så vill jag ändå hylla, eller lyfta fram snarare, Brightons centrala mittfält då med Baleba, även om han gör bort en straff. Men framförallt Yassin Ayari som återigen gör en supermatch. Och det är rätt så ofattbart ändå att de här två killarna som är 21 år gamla, de kan alltså köra över då Man Uniteds mittfält. Och visst, det är inte så att Ugarte och Mino är särskilt gamla de heller, men vi pratar ju trots allt om två klubbar med helt olika typer av budgets. Men ja, all cred till Brighton, även om det säger väldigt mycket om Man United att de förlorar den här matchen.
Men United är väl lite egentligen där de har varit under ganska många år nu, att de har jättesvårt att föra matcher mot lag de förväntas kunna göra det mot. De har det desto bättre när de möter lag de är underdogs mot, där de inte behöver ha någon sorts tydlig gameplan hur vi ska bygga en match, utan snarare bara vara reaktiva mot vad som händer från det andra laget. För att det har ju Amorim United gjort hittills, det är att ta poäng och göra bra insatser mot bra lag. Nu säger inte jag att Brighton inte är ett bra lag. Brighton är ett jättebra lag också, men det är ju inte, det är liksom, det är inte Liverpool, det är inte Arsenal. Och det är ju ett problem, ett återkommande problem som väldigt många tränare i United, känner jag, har haft de senaste åren, är just det att de har så ofantligt svårt att vara stabila i matcher där de förväntas vara det. De har så svårt att liksom bara städa av matcher, att vinna matcher. Och det märks ju här, och det är ju för att spelet inte funkar. Till och med där när Diallo fick göra hattrick i veckan, så hade de ju ganska stora problem, minst sagt, att få med sig alla tre poäng fram tills just Diallo gör hattrick. Det är fascinerande, tycker jag. På något vis, att det är ingen som kan få bukt med det. Sen håller jag helt med Amorim. Ingen kan ha väntat att han skulle bara ändra det här över en natt, när han kommer in i det läget han gör, som är ett av de mest otacksamma lägen man kan komma in i. Och det som får mig att undra hur rätt det egentligen var sett i den här säsongen. Men då måste han ju verkligen få tid och utrymme nu till sommaren. Och vi har sagt det om tidigare tränare i United också. De måste få värva spelarna de behöver. De måste få tid att bygga ihop det här. Vi sa det om Ten Hag i början med. Vi får väl hoppas för Uniteds skull att det blir rätt den här gången. Att de till slut.
Sen är det klart, alltså precis som i Postecoglou-fallet, ja, så kommer man kanske till en punkt också där man måste återigen det här med att rucka på sina principer. Mm. Alltså nu ser ju Amorim att vi klarar inte riktigt av att spela på det här sättet när vi möter ett visst typ av motstånd. Ja, men då får man kanske försöka justera det så att det åtminstone blir lite mer vattentätt bakåt och att man får ut mer av sina offensiva spelare dessutom. Men det är ju upp till honom. Ja, de ska ju inte känna sig all för säkra på sin, alltså just det här med att man bara kan, ja, alltså spela ut själva säsongen, för att visst, de har 26 poäng, men det är bara 10 poäng för Ipswich. Man vet aldrig, det kan gå snabbt i den här Premier League-säsongen. Så att, ja, han har rätt så mycket att fundera på. Mm.
Så är det onekligen. Fortsatt kräftgång då för både Tottenham och Manchester United. Ett krislag som däremot verkar ha hittat ut ur mörkret, det är Manchester City. 6-0 mot Ipswich. Och det är klart, det är bara Ipswich, det är bara West Ham, det är bara Leicester och så vidare. Men det har börjat trilla in poäng nu igen på Peps konto, och det...
Ja, fast vi måste komma ihåg att de bara klantar bort en match mot Brentford här emellan också.
Absolut, det gjorde de också däremellan. Men 6-0 mot Ipswich. Och det är klart, de är ju långt ifrån det City som vi liksom har sett tidigare, som kliver in och bara maler ner motståndet. Fram till att sin första målet där var det faktiskt rätt jämnt. Och Ipswich har ett par liksom intressanta fasta situationer, de skapar lite på hörner och de är ju uppe och hotar och lyckas ju ta sig igenom den här pressen som ju Manchester City har varit så svaga på den här säsongen. Alltså de är lätta att spela igenom, och det såg man ju lite av från Ipswich i den här matchen också. Men den stora skillnaden är ju att Kevin De Bruyne är tillbaks, han hittar mer. Han har fått upp tempot lite i kroppen och i fötterna. Han spelar fram till Phil Foden. Första målet där. Phil Foden som ju också har kommit igång, får man säga. Han har gjort 5 mål på de senaste 3 matcherna. Honom har vi saknat. Jag menar det, han blev ändå säsongens spelare i Premier League förra säsongen. Och han har ju verkligen varit missing in action den här säsongen. Även när han har varit på planen. Haaland tillbaka i målprotokollet, som man ju är i en match där, om Manchester City gör 6 mål i en match, så kommer Haaland åtminstone göra ett utav dem. Det kan man vara säker på. Nej, en otroligt skön sån där urladdning, tror jag, för Manchester City. När det väl liksom kom igång, när maskinen liksom började rulla igen och rosten trillade av lite grann, så ja, då fick de igång lokomotivet och körde över Ipswich.
Ja, alltså jag skulle nog vilja säga att det här är det gamla vanliga Man City. Jag var väldigt negativ, alltså, mot dem efter både segrarna mot Leicester och West Ham, för att jag tyckte inte att de var övertygande överhuvudtaget, även om siffrorna sa någonting annat. Men det här tyckte jag var en en gammal klassisk Man City-seger så tillvida att de fullständigt kväver sönder Ipswich. Och det är ju framförallt just det här med att Doku verkligen såg till att bredda på sin kant och sen så Phil Foden och Kevin De Bruyne att de tar de här löpningarna in i fickorna på planen eller vad man säger. Mm. Alltså de små ytorna däremellan, och vi har inte riktigt sett det från dem den här säsongen, och framförallt inte Phil Foden som det har tagit ett tag innan han har trampat igång igen. Men kan de bara få de här spelarna slagkraftiga igen, då tror jag definitivt att Man City är på banan igen. Så även om vi bara pratar om Ipswich så tillvida att det här är ett lag som trots allt ligger i botten, så tyckte jag ändå att den här segern var första gången på väldigt, väldigt länge som jag ändå satt och tänkte att ja, men Man City, det blir nog en Champions League-plats i slutändan i alla fall.
De har ju ganska mycket medvind och god stämning kring gruppen nu också, man tittar på vad som sker utanför. Alltså de agerar det här januarifönstret, man märker att Pep Guardiola vill bygga liksom där på sikt när han plockar in Abdoukadir, Kosanov, Vito Reis, två unga backar, Marmour ska ju vara klar också, de verkar gå för ytterligare spelare utöver det också. Och sen framförallt det här monsteravtalet de har lyckats få Erling Braut Haaland och signa, som ju signalerar att Haaland tänker vara där, att det här blir hans karriärsklubb, att det här var inte, det här var hans slutmål uppenbarligen. Det var inte något Real Madrid eller Barcelona. Det är Manchester City som han vill bygga sitt legacy i och skriva sin fotbollshistoria. Det är ett sånt kontrakt han har skrivit. Och bara den signalen där skickar ger ju väldigt mycket, tror jag, för hela liksom föreningen på något sätt.
Men finns det en utköpsklausul? Det ska vi diskutera i Silly-podden imorgon. Ja, nej, men det är klart.
Det fanns väl inte det? Eller vad, nej, menar alltså,
den ska ju aktiveras först.
Som är dold, eller?
Det fanns en i förra kontraktet.
Ja, men
det finns ju inte en i det här.
Nej, 2029 skulle väl den aktiveras.
Det har funnits lite olika uppgifter om huruvida det finns en klausul eller inte, och olika triggers för klausul och så vidare i det här kontraktet. Framförallt från spansk media.
Jaha, som
har en otrolig insyn i det här kontraktet, vad det verkar. Det är intressant i alla fall. Vi kan som sagt prata mer om det i Silly-podden imorgon. Men det är ett statement från Manchester City att det liksom, det är inte över. Vår storhetstid är inte förbi. De har haft en svag månad. Pep Guardiola har sett... Han har inte haft sin bästa vinter heller. Med skilsmässa och så vidare. Men det känns som att Manchester City nu liksom sätter ner foten, att det kommer vara dem som man behöver slå i framtiden också om man ska vinna den där ligan. Och med det så kan vi väl röra oss till lördagen. För mycket handlade ju om just ligatiteln i de där två matcherna. Dels då Liverpool mot Brentford, eller Brentford-Liverpool, och Arsenal-Aston Villa.
Du räknar inte med söndagens Forest-match som titelmatch då?
Nej, jag gör inte det. Vi kan komma till den, vi kommer till den efter det, och varför jag inte gör det. Men, ja...
De skrattar lite gott där, Frida, i London.
Ja, nej, men det är så kul när den psyk, han bara hugger fast. Så går vi vidare.
Ja. Nej, men jag har argument för det. Jag säger inte att det
är... Ja, men det kan man göra när man är programledare.
Absolut. Helt okej. Ja, det tänker jag göra. Vi kan väl börja på... Vart ska vi börja egentligen? Jag tycker det här är svårt, för de påverkar ju varandra så mycket, de här två resultaten.
Emirates, eller?
Men vi kan väl börja på Emirates och ett Arsenal som såklart klev in i den här matchen, för Liverpool-matchen var väl precis slut, eller höll på i slutet. Där det länge kändes som att det skulle bli kryss där, och man hade chansen att ta i kapp. Liverpool gör de här två sena målen. Och sagt, vi kommer till den matchen, och då blev det plötsligt ett Arsenal som behövde vinna för att hänga på. Och det känns ju, när Arsenal gör 2-0, så känns det som att det här har de koll på. Det här kommer de inte tappa. Men sen händer någonting, Frida, och det är svårt att, jag har svårt att se exakt vad det är, men det är väl egentligen bara Aston Villa som hittar en svaghet i Arsenals försvar. De saknar ju Saliba, kanske deras viktigaste försvarare. Går det att hävda, i alla fall defensivt. Gabriel gör ju väldigt mycket mål. Och så blir det två ganska snabba mål, och plötsligt så infinner sig någon slags panik hos Arsenal, och de lyckas inte riktigt med alla skador de har i offensiven, få ihop en ordentlig forcering på slutet. De har ju såklart det där skottet som styrs på Havertz hand och in, och en situation alldeles på slutet i, där bollen går i stolpen, men närmare så kom de inte.
Nej, det är framförallt en sak som sker här efter halvtid som blir direkt avgörande egentligen. Och det är ju att Unai Emery, han startade med Ian Madsen till vänster i den här matchen istället för Luka Ding. Och vi kan väl konstatera att Madsen hade det rätt så jobbigt under första halvleken. Framförallt mot Gabriel Martinelli. Så att det där var ju helt klart Aston Villas svaga länk, vilket Emery identifierade snabbt. Ding kommer på direkt efter halvtid, och även om Villa släpper in ytterligare ett mål så är det ju trots allt Ding som ligger bakom den här upphämtningen, ja, eller påbörjan till upphämtningen åtminstone. Och ja, det där skulle jag ju säga att där är ju en tydlig skillnad då mellan Villa i första halvlek kontra andra halvlek. Och sen så precis som du är inne på, just det här med att Mikel Arteta tvingades ändra om i backlinjen och sätta Timber som mittback och sen så då med Thomas Partey till höger. Jag fattar inte vad Partey sysslar med vid Watkins mål, för att av någon anledning så väljer han att ta ett kliv upp istället för att följa med Watkins, vilket gör att Watkins i stort sett blir helt omarkerad och kan bara dra in det där målet. Visst, det är ett fint mål, men samtidigt så tror jag att med en ordinarie backlinje så hade inte det hänt. Nej. Och anledningen till att man spelar med Partey till höger, det är ju naturligtvis för att man inte vill spela med, ja, en sån som Kivior som mittback, utan då föredrar ju Arteta att ha Gabriel och Timber och sen Lewis Skelly, som jag återigen tycker är en jättefin match.
Fantastiskt.
Men som sagt, den där lilla tappet av fokus från Partey i det fallet, det gör ju också att man tappar två poäng. Alltså det är ju så pass små marginaler i de här fotbollsmatcherna, eller kan ju vara. Och så dessutom då att man får det här målet bortdömt när bollen eller Merinos skott tar på Kai Havertz arm. Och vi kan väl konstatera att, ja visst, Arsenal kanske har flyt i vissa matcher den här säsongen, men de har haft rätt så mycket oflyt också. Det är mycket som inte har gått med dem. Och vissa saker kan förklaras med Arteta och hans taktik och att han måste se till att hitta fler lösningar på framförallt anfallsproblemen och det här med att de inte har en särskilt bred bänk rent offensivt. Men det är ju helt klart så att Liverpool, att de kan kasta in, eller Arne Slott snarare, att han kan kasta in Darwin Nunez mot slutet i den matchen. Det blir ju så oerhört värdefullt på ett sånt här upplopp i titelracet. Arsenal har ju inte den ammunitionen på bänken helt enkelt.
Alltså det är ju, till att börja med, jo, det är hans på Kai Havertz. Jag förstår inte ens varför det har funnits en diskussion kring det som man har sett, att det här inte skulle vara hans. Men problemet här ligger ju inte i huruvida det var hans eller inte. Problemet ligger ju att Arsenal landar i en situation och är i en situation där såna här små detaljer blir så konstant matchavgörande. Att de inte har riktigt offensiven och liksom spetsen och bredden för att kunna bygga sig själva marginaler. Och att de hamnar i ett läge där de ändå tappar bort en jättefin första halvlek som de gör till att bli bara en poäng. Ligger ju i att liksom det saknas vissa saker. Och om det ska funka med en offensiv som kanske inte är världens bästa, då får du inte sätta en fot fel i försvaret. Då blir det så pass mycket tydligare när du har en svag länk i defensiven, som i det här fallet Thomas Partey som högerback. Där känner jag på något sätt, jag vet att de kanske snarare vill bli av med Kivior eller vad de nu planerar, för att det är väl måste ju vara bättre att spela en renodlad back för att spela en mittfältare.
Ja, men inte Kivior. Jag
spelar honom som högerback.
Han har ju inte varit bra. Alltså,
nej,
det
har
han
inte varit.
Bara.
Jag tycker inte Thomas Partey som högerback är särskilt bra heller.
Nej.
Men det blir ju ett problem med att de hamnar i en situation där liksom marginaler diskuteras. Och det är för att de sätter sig själva i läget där de har så lite marginaler. Och det tycker jag är ett problem överlag för dem.
Ja. Nej, men alltså, det stora ifrågasättandet mot Arteta handlar ju snarare om hur man har prioriterat på transfermarknaden. Att man har gått hårt för försvarsspelare, och det är det man har gjort under sommaren också då med Calafiori och så vidare. Och Mikel Merino som är liksom defensiv mittfältare, istället för att ta tag i det som redan förra säsongen såg som den största bristen hos laget, nämligen bristen på en pålitlig central striker. Vi kan väl röra oss över till Brentford och pålitliga strikers, för där var han, Darwin Nunez, tidernas minst pålitliga striker, men en supersub på något sätt ändå. För att det är ju det Liverpool har som Arsenal inte har i, om man tittar på de här matcherna. Liverpool som ju såklart skapar otroligt mycket mot Brentford. 37 avslut får man ihop på bortaplan, och det är mest av ett lag på bortaplan någonsin, var det så? Eller på väldigt lång tid i alla fall.
Sen man började räkna
en sån här klass. Sen mätningarna startade, som SMHI brukar säga.
Och det var väl typ 2003 kanske.
Ja, men precis, det så är det ju. Hur som helst, Liverpool knackade på dörren och till slut så var man tvungen att slänga in den mest kaotiska murbräckan av dem alla, Darwin Nunez, som gör ju väldigt mycket bra, men framförallt så hittar han ju nätet, inte bara en gång utan två gånger, och kanske skulle blivit utvisad på slutet också. Eller ja, han borde definitivt ha blivit utvisad på slutet. Det är den Darwin man känner och älskar. Otroligt matchavgörande i alla fall, och det som igen då Slott får till med sina byten är ju faktiskt att det är Chiesa, det är Harvey Elliott och det är Darwin Nunez som liksom ligger bakom den här. Ja, Alexander Arnold är det som spelar fram till första, men det är ett förarbete där också där Chiesa är inblandad. Det är riktigt snabbt uppfattat utav Trent i att fånga upp den där returen som det blir på hans första inspel, att peta in den till Darwin. Och det är den här typen av marginaler man behöver ha med sig, det är den där typen av inhopp som man behöver få till om man ska vinna ligan, och Liverpool är onekligen i vinnarhålet just nu, Frida.
Ja, det är ju intressant också att det var två helt andra spelare som räddade poäng borta mot Nottingham Forest i Tsimikas, som drar in inlägget till Diogo Jota. Vad var det? Efter 22 sekunder?
Ja, det var deras två första bolltouch.
Ja, precis. Och bara det att det är två helt andra spelare som blir avgörande där kontra den här matchen mot Brentford, det säger ju återigen mycket om att det finns en bredd i Liverpool som det då exempelvis inte finns i Arsenal. Så att även om de hade lite otur där ändå på City Ground, de hade ju kunnat få med sig segern. Och så började det snackas lite om då, ja, men nu har Liverpool tappat en del poäng den här senaste tiden, eller kryssat en del matcher. Då var det ju viktigt för dem att få med sig den här segern. Och som sagt, just det här med att det kändes signifikativt för själva titelracet, just det här att de nu har det där avståndet eller glappet på 6 poäng och dessutom då en match mindre spelad. Ja, jag tyckte ändå att det kändes avgörande, är ju för tidigt att säga såklart, för det är fortfarande mycket som kan hända. Det är många matcher som ska spelas och så vidare, men ja, det kändes, ja som sagt, det kändes som ett stort ögonblick den här säsongen, åtminstone den eftermiddagen, att det nog kan ha bestämt rätt så mycket kring det här utfallet senare i vår.
Ja, det blev ju, men det syntes också på spelarna, tycker jag. Dels så syntes det på spelarna hur mycket de uppskattar att Darwin fick göra mål igen. De har ju också känt av hans frustration såklart under den här vintern, och en sån spelare som Chiesa som inte har fått så mycket speltid, och man liksom tycker inte har liksom, man har inte sett honom ihop med laget så mycket, för man har inte fått spela så mycket, han har varit skadad och såklart varit reserv till Mohamed Salah i stor utsträckning, men hur mycket han var involverad och hur det betydde, det säger någonting om hur viktigt det var för laget att få den här segern med sig efter en kanske lite tyngre period då.
Det är ju en sån här seger man kommer att titta tillbaka till om de faktiskt kliver ut med bucklan i slutändan. Så är det ju. Att det är ju en av de segrar som i sånt fall, om det skulle bära hela vägen, kommer att vara en av höjdpunkterna från den här säsongen. Att Darwin kommer in på det sättet han gör och gör det målet, och de firar bilderna efter. Och det är ju den här typen av segrar som tar titlar. Så är det ju. Så att jag har svårt att se i dagsläget någon hotar Liverpool. Men det är många, många matcher kvar att spela fortfarande.
Många matcher kvar att spela och laget som då ligger på samma poäng som Arsenal där bakom, Nottingham Forest.
Vi nämnde, ja, det är väl de innan, då i sånt fall.
Det är de då, för att de fortsätter också att vinna även om det är lite, ja men precis som i Evertons fall då, det trillade in ett par mål och det var ju faktiskt med hjärtat i halsgropen till slut som man fick med sig 3 poäng där. Nuno såg ut som man hade åldrats liksom 20 år efter slutsignalen, men de redde ut det var väl en boll i stolpen där precis i slutet va? Och det var nära en genom.
Boll på mållinjen också, ja, just som räddades.
Det var det som var, det var en boll på mållinjen som Ola Aina räddade, det var oerhört nära. Men de reder ut det. Det som jag tycker är oroväckande, det är ju att så många av nyckelspelarna fick behandling under matchen. Och han har ju förlitat sig på den här startelvan under säsongen och de har inte roterat speciellt mycket därför att de är Nottingham Forest och det har gått bra. Och det, för att man ska lyckas med ett sånt här spelarmaterial så måste de bästa spelarna vara tillgängliga hela tiden. Men det vart ju, vad var det, 12 tilläggsminuter till slut i andra halvlek för att Murillo hade varit ner och fått behandling. Hudson-Odoi hade varit ner och fått behandling och så vidare. Och om det börjar, och man såg också hur prestationen gick ner under den andra halvleken. Och det här är mot ett Southampton som ju inte har lyckats med någonting den här säsongen i stort sett, som redan är utspelade och liksom avhängda från den här tabellen. Det är väl det, och det är det jag menar, det är därför jag tror att Nottingham Forest kan vara på väg mot en lite tuffare vår än den hösten och vintern som man har haft. De börjar se lite slitna ut.
Nu möter de ju Bournemouth i nästa omgång exempelvis, ett lag som, ja, alltså när de har energi eller när de kliver ut och verkligen, ja, verkligen lägger i högsta växeln, då är bomben väldigt svår att stoppa. Så att jag kan förstå hur du tänker, för att det är ju precis som vi har sagt tidigare under den här säsongen, att det är ju själva kollektivet som är Nottingham Forest styrka. Det är ju inte en enskild individ, även om jag tyckte att Elliot Anderson möjligtvis var bäst på planen i den här matchen. Jag tycker ändå att han är så himla nyttig för Forest, just det här med hur han kan länka upp, han kan hämta boll långt nere på egen planhalva och sen så tvekar han aldrig kring att ånga på uppåt, framåt, och gör ju dessutom då mål i den här matchen. Så att ja, hade det inte varit för att Southampton är rätt så usla rent defensivt, så hade det kanske kunnat bli ännu svettigare för Forest del.
Och ja, men som sagt, vi får se vad det är för status då på spelarna. De slipper ju åtminstone Europaspel och såna här saker som såklart sliter, för det ser vi ju på ett lag som Aston Villa, även om de fick med sig 2 poäng, så har vi sagt, sett under hela säsongen hur deras prestationer har påverkats av Europaspel. Kanske kan de vila upp sig och få behandling nu då fram till nästa omgång, medan en del av toppkonkurrenterna är ute i Europa och spelar. Ett lag.
Säger också att Anthony Elanga, han bröt ju sin svit här. Han hade ju ändå gjort mål eller assist i 6 raka matcher, blev det väl. Blev ingenting i den här matchen. Nej. Det var ju lite trist, men ja.
På tal om brutna sviter, Newcastle, och det var ju intressant att inför den här omgången, Newcastle med otroligt fin form. Alan Shearer började drömma om ett titelrace, han skulle sitta naken i Match of the Day om Newcastle vann titeln. Det är ju årets jinx, får man verkligen säga, för att det här var ett Newcastle som inte gick att känna igen. De skapade ingenting. Bournemouth var ju helt överlägsna på St. James' Park. Även om många fler av målen trillar in precis i slutet, så, eller 2 av målen i alla fall, så var ju Bournemouth det klart bättre laget här. Och Alexander Isak, vad har han? 1 skott kanske? En målchans, ja, under hela matchen?
Rätt så sent i matchen, ja, dessutom.
Jag vet inte. Jag såg inte det här komma. Det är klart, Bournemouth är bra. Och Bournemouth är definitivt ett lag som straffar dig om du inte är ditt bästa jag. Men att gå från de prestationerna som Newcastle har haft den senaste tiden till det här, det såg inte jag komma faktiskt.
Ja, alltså såg det komma. Anledningen till att jag kanske inte såg det komma att de skulle vinna med 4-1 var för att jag var ju på mötet med Chelsea tidigare under veckan, där Bournemouth får med sig en poäng, men de spelade inte speciellt bra i den matchen, utan det kändes mer som att det var Chelsea som slängde bort den chansen att få med sig segern. Och just för det här att Bournemouth, jag tror att de hade 9 ordinarie spelare borta, skadade. Och dessutom då så tvingas James Hill gå av efter 22 minuter, så att Lewis Cook måste gå ner och spela höger back, så att allting var lite upp och ner. Så just därför så tänkte jag att Bournemouth kanske kommer att komma in i en liten jobbig period nu i och med att man har haft en del skador och så vidare. Och visst, Lewis Cook spelar högerback i den här matchen också. Men i övrigt så var ju det här, ja, det gamla vanliga Newcastle var tillbaka. Gamla vanliga Bournemouth var tillbaka. De klev ut med energi och en målmedvetenhet som Newcastle inte lyckades hantera. Jag tyckte att Bournemouth var väldigt bra i duellspelet. De vann andra bollar. Ryan Christie outstanding. Kluivert såklart som gör hattrick. Och väldigt fina avslut. Samtliga 4 avslut. Och backlinjen då tyckte jag stack ut också. Med dels då Kerke som också gör ett fint mål. Men framförallt Huijsen och Sabanyi som tyckte han var hur bra som helst. Och frågan är hur länge Bournemouth kommer få behålla de 3 spelarna. Ja. Jag tippar på inte så länge till, för att de gör verkligen avtryck den här säsongen. Så att, ja, Bournemouth var allt som Newcastle inte var, även om jag tyckte att det var en väldigt bra match överlag. Och Newcastle försöker ju komma in i det igen och får ju det här målet efter 25 minuter av Bruno Guimarães. Men utöver det så var Bournemouth helt enkelt bara snäppet bättre.
En oerhört skicklig tränare ändå, Niraola. Det kan verkligen man ju lugnt konstatera, att liksom hantera det skadeproblemen där laget har och bara titta på hur många spelare som under honom blir betydligt bättre. Alltså Dean Huijsens genombrott, om man får kalla det där. Han har ju spelat på Serie A-nivå innan också och sånt givetvis, men det är ju ett enormt genombrott, och det finns en anledning till att alla toppklubbar i världen uppges titta på honom just nu, för med tanke på vad han gör i den här Bournemouth-tröjan. Semenyo nämnde du inte i sammandraget, Frida, men jag tycker att han måste slängas in också, som är konstant bara går omkring och är nyttig på topp liksom. Och då är det ett lag som sagt 9 skadade spelare och gör det där på St. James' Park. Det är bara hatten av, tycker jag, för sättet Iraola har hanterat det här materialet och den fotbollen har fått dem att spela.
Ja, framförallt eftersom att Iraola, för jag kan tänka mig i alla fall att det är han som har sett de här, eller ser de här små detaljerna. För det var rätt så intressant att Eddie Howe valde att plocka av Sven Botman efter pausvilan och sätta in Fabian Schär istället. Och det var väl antagligen för att Ouattara var väldigt duktig på att stänga av. Botman är ju vänsterfotad, liksom Dan Burn, som spelar alltså med 2 vänsterfotade mittbackar. Och det Ouattara gjorde var att helt enkelt tvinga Botman att spela upp spel med sin högerfot, vilket han ju såklart inte är lika bekväm med. Och det var väl just därför som Howe valde att göra det bytet så pass tidigt, just för att komma runt det problemet. Men en sån sak kan jag ju tänka mig att Iraola har sagt åt Ouattara, att ja, men se till att göra det här så skär du av hans passningsmöjligheter eller alternativen. Och jag tycker att det visar återigen det här med att Iraola är en väldigt skicklig matchcoach, alltså under matchens gång. Inte bara det här med att han ofta gör väldigt bra byten som får effekt sent i matcherna, utan även de här små detaljerna som faktiskt kan bli avgörande.
Sen, vi pratar mycket om Huijsen såklart, som skäl mycket av rubriken, men jag tycker Sabarni som spelar bredvid honom, den passningsfoten han har som mittback, den kommer många storklubbar titta på. Han är 22 år gammal.
Ja, jag tycker han är bättre än Huijsen. Alltså han är snäppet bättre. De ihop är väldigt
de
bra.
De ihop är väldigt bra.
Men jätteimponerad av honom också.
Ja, jag tycker han är fantastisk. Han är ju kanske han är en duktig duellspelare också, men just den där passningsfoten han har, och att han verkligen kan spela med ett passningstempo, slå bollen på ett tillslag med precision. Som mittback, det är inte så många mittbackar, men han är dessutom 1,90 lång, han är stor, han kan vinna nickdueller, alltså han har det där också. Du vet, det är den där typen som de bästa klubbarna i världen, du vet, Manchester City kommer vara där, och Guardiola hatar inte en mittback med bra passningsfot, det gör han inte. Så som sagt, Bournemouth kan bli av med hela sin backlinje i sommar om de inte passar sig.
Det blir spännande.
Och det är ju hela deras tanke också, höll jag på att säga. Men det var ju planen från början, det här med att de skulle börja värva in alltså unga talanger som de i sin tur då kan sälja vidare. Ja. Så att de har ju en förnuftig verksamhet på gång, får man ju säga.
Ja. Sen blir det spännande, vi får hoppas att de får behålla hela gänget säsongen ut åtminstone, så man får se vad det här kan leda. För att de är med där uppe om Europaplatserna, och det ska bli väldigt intressant att följa dem i vår, tycker jag.
Ska vi skriva av det här lite som en plump i protokollet för Newcastle? Alltså, det är klart att man ibland så funkar det bara, ibland har man en dålig dag. Eller ska vi se det här som ett tecken på att kanske det börjar liksom sippra in lite trötthet i den där truppen efter en väldigt, väldigt fin vinter?
Jag är nog på dålig dag spåret.
Men det är ju så mycket med, ja, men liksom i Tottenhams fall, det här med att båda de klubbarna har ju tränare som vars filosofier kräver väldigt mycket energi från sina spelare. Det kräver att man springer väldigt mycket. Och möter man då ett lag som är bättre i de bitarna, alltså bättre i duellspelet, bättre i att vinna andra bollar, då blir det tufft. Så att jag tror väl också att det är en blipp och att vi kommer få se det riktiga Newcastle snart igen. Men ja, då och då så kommer man åka på de här plumporna.
Vi tar oss till London Stadium då. Graham Potter åkte på pumpen, får man säga, mot Matetas Crystal Palace, för att nu har han ju kommit igång, och man har ju väntat på att Mateta ska liksom hitta tillbaks till någonting som liknar formen han hade förra våren. Och jag menar, det ligger nog mycket i förklaringen att han spelade OS i somras, han fick ingen försäsong, han var väldigt sliten. Det är klart Crystal Palace har tappat ett par nyckelspelare, framförallt en, och att det tog lite tid för honom att hitta tillbaks till liksom till formen, men nu känns det som att den är där, och då är Crystal Palace betydligt bättre.
Ja, det här var ju ingen supermatch överlag. Det var ju rätt så många som reste sig upp där efter Crystal Palace andra mål och kände att nu får det vara bra. Spenderat allt för lång tid på London Stadium under den här lördagen. Ja, ingen supermatch som sagt, särskilt från då West Hams sida. De dras ju med mycket skador såklart.
Noll skott på mål.
Ja, och de hade ju inte speciellt många avslut på mål även mot Fulham tidigare under veckan, ett möte som de faktiskt vann. Men de hade ju, vad var det, 4 skott på mål, och varav 3 då gick i mål. Så att de skapade inte supermycket i det mötet heller. Vi kan väl konstatera att Graham Potter har en hel del att göra, och att han får sitta och hålla tummarna för att Jared Bowen kommer tillbaka snart, för att jag tror att det kommer kunna fixa en hel del ändå, eller att han åtminstone får ytterligare en byggsten att jobba med.
Thomas Suchek i anfallet också, det är...
Man har ju inte så mycket annat att jobba med, som sagt.
Nej, han spelade ju faktiskt Lucas Paquetá som falsk nia i mötet med Fulham, vilket var intressant. Och jag tycker ju faktiskt att Paquetá, även om han inte gör en supermatch här, så kliver av efter 56 minuter, så tycker jag ju ändå att han är en sån spelare som möjligtvis då ska kunna få ett lyft under loppet till Gia. Alltså en spelare vi inte har sett så mycket av den här säsongen, men som åtminstone visade lovade en tendens som gjort, ja, dels då i mötet med Villa och sen då mot Fulham. Så att ja, vi får väl se hur det går för honom.
Steg i rätt riktning för Daichi Kamada också.
Jag skulle precis säga det.
Du skulle det precis. Jag menar, alltså, han blir inte utbytt. Det är ett steg fram.
Han spelar hela matchen i en match som Crystal Palace vinner.
Och Mittema gör ju mål. Och, alltså, det är nu det vänder.
Det är våras för de japanska exporterna. Ja.
Nu ska bara Wataru Endo komma in och få spela lite för...
Spela på sin riktiga position.
Ja, precis.
Och så måste Sugawara få spela från start här ordentligt nu också en längre period och inte bli petad för Brie eller vad han heter. Sugawara är det ju inget fel på, tycker jag, men...
Jag tycker han är så irriterande att titta på. Jag tycker bara han tappar bollen och håller på.
Tappar bollen och håller på.
Såklart då. Och Crystal Palace, som ju började den här säsongen så bedrövligt, har ju nu klättrat hela vägen upp till 12:e plats ju. Bara en poäng bakom Brentford faktiskt. Det är lite i skymundan, så har ju Crystal Palace liksom hittat tillbaks till någon slags rimlig form, och skulle man titta på formen över de senaste kanske månaden eller en och en halv sådär, så befinner de sig ganska tryggt på övre halvan. Så är det.
Skönt att de inte då kastade Glasner.
Ja, men precis. Fick, ändå... fick panik där i oktober och
det hade de kunnat få.
Ja, jag tror att till och med jag tyckte, uttryckte att nu ryker han. På mitt,
det slår ju fast saker.
Ja, exakt.
Det är där vi är här
någon för. Någon måste ju göra det. Vi har en match kvar att ta oss igenom. Det är Leicester Fulham och en väntad Fulham-seger. Adama Traoré med ett behärskat, fint avslut. Sånt tycker man om att se. Emil Smith-Rowe också, som ju passar väldigt fint in i det här laget. Tycker han gör en bra säsong, Emil Smith-Rowe, för Fulham.
Ja, jag tycker väl också Sandor Bergus, alltså Lukic, att man ska... Man kan lyfta det centrala mittfältet som vi faktiskt har gjort väldigt bra hela säsongen och just det här att vi har, det har nämnts för, men ja, vi pratar ju inte om Palinje av en anledning. Nej. Så att bara det är ju positivt för Fulham att man ändå har lyckats ersätta honom. Men ja, Leicester är ju inte, de är ju inte bra nog. Det är Nej. Ju faktiskt rent ut sagt deppigt att se. Och Wood van Nistelrooy, den effekten har uteblivit. Nu verkar ju till och med Leicester-supportrarna, de är ju kräsna, det har jag sagt förr också i den här podden, att de är kräsna och de förväntar sig väldigt mycket. Men nu har ju de även vänt sig mot Van Nistelrooy, så att ja, det kan bli ett otrevligt slut på den här säsongen för Leicesters del, för att jag kan verkligen inte se att de ska hålla sig kvar när det ser ut på det här sättet.
Det är alltså sjunde raka förlusten i ligan. Alltså de smög ju in en seger mot QPR i kuppen däremellan, men sjunde raka förlusten i ligan, senaste 7 matcherna, totalt 2 mål framåt. De åker nog ur. Ja. Alltså det är för uddlöst, det är för... De känns för lättslagna.
Ja, nej, men alltså jag tycker det bara är att titta på den laguppställningen. Alltså, du har Wout Faes och Yannick Vestergaard och så vidare i backlinjen. Det där är inte spelare som är tillräckligt bra. Jag är ledsen, de är inte tillräckligt bra. De har visat det liksom även i Southampton och liksom i andra, de åker ur, det är de spelarna du har i truppen när du åker ur ligan. Du måste uppgradera.
Men är det inte lite alarmerande ändå att om det nu blir så, vilket det mycket väl kan bli, att vi har alla nykomlingar ur ännu en säsong och att vi har nykomlingar som kommer upp från Championship som åtminstone när vi har haft en viss Oscar Kisk med oss i en annan podd vi spelar in, så hyllas ju Championship väldigt ofta. Men jag tycker att vi ska slänga upp ett varningens finger på den nivån som den ligan kanske håller, om någon gång på gång skickar upp nykomlingar som överhuvudtaget inte håller måttet.
Ja, det säger kanske mer om ligan i, alltså om Premier League, ja, i stort. Att det kanske inte är nykomlingarna det är fel på egentligen, utan det är någonting annat som,
och det måste man säga,
är ohälsosamt.
Ja, man måste ändå säga att det, tycker jag, den här säsongen är ett ganska bra exempel på hur bra mittenskiktet i Premier League har blivit. Alltså, vi tittar på Bournemouth och vi räknar in Nottingham Forest där. Vi kan räkna in kanske inte Newcastle, men de är där i krokarna. Fulham och så vidare. Här är riktigt bra coachade lag med breda trupper, väl sammansatta, byggda över liksom ett par säsonger. Jag tycker det är länge sedan vi såg så här hög kvalitet hela vägen ner kanske till 11-12 plats i tabellen. Där vi hittar ett lag som Brighton till exempel, eller Crystal Palace nu. Det är bra lag som har investerat, som har duktiga spelare, som har breda trupper. Speciellt om man jämför kanske med de andra topp 5 ligorna i Europa, så är det här den stora skillnaden är liksom. Just nu skulle jag vilja hävda. De är väldigt konkurrenskraftiga, även mittenlagen i Premier League, och det gör ju att jag tycker den här säsongen kanske är den mest intressanta vi har haft på väldigt länge, kanske sedan säsongen Leicester vann, så känns det här som den mest intressanta säsongen. Vi tar och kastar in lite frågor innan vi knyter ihop som vanligt. Första frågan, var det verkligen Hans på Havertz?
Ja, men alltså, jag förstår inte hur det här...
Det är en med en sån där blink-smiley, så att han ville bara trolla lite, men det var ändå roligt.
Ja, det finns ju massa så här genuina åsikter om att det där inte skulle ha varit en Hans, så jag förstår.
Vem har sagt det? Alltså, jag har inte sett någon som har sagt det.
Du hänger inte, bevisligen inte tillräckligt, eller som tur var kanske, så mycket på Twitter-flöden och annat där... Där vissa Arsenal-fans tycker absolut att det där inte var en Hans. Men det är ju fascinerande, tycker jag, när man ser bilderna. för jag tycker det är hans.
Ja. Vi har fått en fråga här från vår trogna lyssnare Roar Hansen och Joakim Linner fanpage. Han vill att vi ska ranka alla svenskarna i Premier League från bäst till sämst. Och vi får väl gå igenom dem då, vilka vi har. Han har också räknat in Filip Jörgensen här.
Det är en kantboll. Danskarna blir tokiga.
Det är en riktig kantboll. Men såklart Anthony Elanga, Alexander Isak, Emil Kraft, Robin Olsen, Yasin Ayari, Victor Nilsson Lindelöf, Dejan Kulusevski, Lukas Bergvall, Jens Kajust.
Var det här din ranking?
Nej, det här var liksom listan på dem.
Gillar ändå om du hade haft Kraft som trea.
Kulusevski nere på nedre halvan och
nej, men det är Alexander Isak måste ju vara etta. Det finns väl inget snack om det.
Ska vi gå på dagsform eller?
Ja, precis. Ja, men det tycker jag. Power ranking som de gillar att göra.
Det är dagsform. Ja. Då är Isak ett. Ja. Annars finns det en diskussion att ta.
Ja. Kulusevski två.
Ayari tre. Ja. Bergvall 4.
Kajust tycker jag också. Visst, nu var det en tuff match mot City i helgen, men jag tycker han gör det bra.
Elanga,
absolut. Oh, gud, Elanga ska in.
Elanga 3, Ayari 4.
Han måste in på 3, han måste vara 3. Ja.
Ayari 4, Bergvall 5, Kajust 6.
Ja, och då har vi kvar Kraft som är skadad.
Vigge och Robin Olsen.
Ja, alltså Robin Folk, han spelade ju nu i kuppen åtminstone. Ja. Så att, mot West Ham. Så att
och Vigge
kanske Nilsson Lindelöf och Kraft får vara sist.
Ja, han har ju inte spelat på ett tag, han är väl skadad va?
Ja, precis. Ja.
Men där har vi det. Det är en ganska fan, jag vet inte när vi hade en sån här uppställning svenskar i Premier League senast. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spelare som faktiskt majoriteten är inte bara liksom spelar mycket men faktiskt ganska bärande i sina lag.
Verkligen.
Men det är riktigt fint. Det börjar ju prata som en gyllene generation här för Sverige.
Jag kan inte vänja mig vid att om vi tar Sky igår när de sitter och pratar om, eller i lördags när de sitter och pratar om, men vad behöver Arsenal egentligen? En striker. Det hade varit jättebra om de fick in en striker som typ Isak, Gyökeres, alltså att det är de två som de lyfter fram. Jag kan inte vänja mig vid det, att Sverige helt plötsligt har två superheta strikers. Alltså hur gick det här till? Vilken aning.
Och dessutom spelare runt omkring som gör avtryck på andra håll i Europa också. Det är gott om duktiga svenskar där ute för tillfället. Det är roligt. Gustav efterlyser, finns det möjlighet för lite WSL, Women's Super League snack i veckans Premier League-podd? Chelsea och Sonja fortfarande obesegrade och kanske slår de poängrekordet när säsongen summeras, Frida.
Ja, det har gått superbra för dem. Jag gillar ju Bomba Story. Jag tycker att hon är så otroligt cool dels, men också en väldigt skicklig tränare. Och det väntar ju en stor match här till helgen mot Arsenal. Arsenal som nyligen anställde René Slegers på heltid som huvudtränare. Så att den matchen ska jag gå på och kommer bli oerhört intressant. Och många svenskar då förstås involverade.
Otroligt att de gör exakt samma sak som Rosengård gjorde. Alltså.
Ja, det är faktiskt. Det är lite ironiskt. Just det här med Eidevall.
Eidevall.
Hans assisterande tränare som tar över. Och det har ju varit, det var ju modellen i Rosengård och har varit under en väldigt lång tid. Så att Eidevall tyckte ju själv att Slegers vore ett jättebra alternativ för Arsenal. Och jag kan hålla med. Jag har inte riktigt förstått dem som har påstått, men det är ju vissa experter här borta och så vidare som har påstått att Slegers inte har haft tillräckligt med erfarenhet, men jag tycker inte jag håller med om det. Hon har ju precis lika gediget facit som Eidevall hade åtminstone, så att ja, det ska bli spännande att se vad hon kan göra.
Det jag noterade från VSL som tyckte var lite spännande var väl att United ska ha hört för med City om att låna in Chloe Kelly.
Ja, precis. Chloe Kelly måste ju ha mer speltid om hon ska slå sig in i EM-truppen här i sommar. Och det verkar som att hon inte riktigt har kommit överens med tränare och så vidare. Så att vi får se vad som händer med henne.
Också noterbart, de möttes ju här i derbyt igår, kan vi lägga till det, att United vann det också mot City. Men att Ella Toon gjorde hattrick, byts ut Och det första som händer är någon så här liksom Pep Guardiola-lik liksom upplägg, taktik genomgång. Det är inte liksom bra jobbat, du gjorde hattrick i ett Manchester derby. Var också noterbart som man har sett. Ja,
Guardiola sätter avtryck på fler sätt än ett.
Ja, det var underligt.
Ja, minst sagt. Vi smyger in lite silly här också för att Mr. Always Right skriver: Kyle Walker stänger dörren till Milan för Rashford. Om inte Dortmund blir av, är då Saudi hans enda kvarvarande alternativ? Rashford ser mer och mer ut att bli en ny Lingard.
Det låter som att Mr. Always Right inte läser Sport, Barcelonas respektabla publikation. Ja. Där är det mycket snack om Rashford i Barcelona, så den vägen kan ju finnas. Möjligtvis.
Det hade ju varit intressant.
Ja, men det tror jag nog han vill. Men sen är frågan om Barcelona får ihop pengarna för det och liksom om de verkligen har intresset på så vis. Men...
Följer upp det med Erik Palm. Arsenal kan väl inte låna in Rashford, de har redan har två Premier League-spelare på lån, Frida. Har du koll på hur det ligger till med den saken?
Ja, det är väl ni som är silly podden. Ni ska ha koll på det.
Ja, jag tänkte att du hade koll på dina Premier League-kontrakt. Nej, men så kanske det är. Jag är för dåligt insatt i just den lånesituationen.
Ja, det är en låneregel som jag aldrig har tänkt på och funderat över, ska sägas.
Sillipod imorgon.
Vi får reda ut det till dess.
Vi reder ut det till dess.
Det bränner ju min teori från början. Men den teorin hade ju inte så mycket grund från början heller.
Vilka två är det de har lånat in?
Raheem Sterling.
Ja, men Sterling igen. Vem är den andra?
Ja, det är det jag undrar. Vem är den andra i sånt fall, ja? Vem är det de har lånat in förut?
Sillipodden imorgon.
Har vi kanske
rätt ut det här. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Det här var Premier League-podden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Fram till dess då. Sillipodden såklart imorgon. Och sen så på torsdag också. Nu händer det ju mycket grejer där ute. Bara hänga med. Men tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare